Sådär, hej! Det som du sitter och lyssnar på nu, det är genomgången av den tentamen för ITKP 2 som gavs lördag den 14 april 2007. Och för er som skriver den här tentan senare så är det att när ni lyssnar på det här så har man infört det som kallas Bologna-reformen vid Stockholms universitet. Att för alla tentor från och med 2008 så är det 7-gradiga betyg. Så att det ni ser här, om vi börjar med allra första bladet, att 40 poäng ger betyget G och 55 ger VG. Det gäller för några av er. För Akis gäller det. Och vad heter du?
Michelle
också. Ni kommer skriva, för er gäller det här. 40 poäng för godkänt och 55 för VG. Men för er andra så är det inte så. Utan ni får betyg precis som ni är vana med. Så det är liksom ingen... Vi har bara tänkt att när ni tittar på de gamla tentorna att det blir så i år. Betygen är från A till F. Och får man då FX, som är det man kanske undrar mest över med rätta, så betyder betyget FX att man har blivit underkänd, men man har en möjlighet till komplettering. Som vi hade redan på P1. Eller hur, Mange? Han är inte här. Nej, men det gick ju bra för dem som skulle komplettera här. Och det var några fler som gjorde det också. Ja, alltså innehåll, frågetyperna kommer ju bli de samma. För att fortfarande har vi ju kvar, vad ska jag säga, 4 eller 5 delar på den här kursen ITKP 2. Att om man tar en första del, det är det som kursen börjar med och avslutas med. Det skulle man kunna kalla för internetprogrammering. Och de frågorna kommer naturligtvis finnas. Det som det blir lite mindre av, det är ju den del för servlets. Det kommer inte försvinna helt, men det kommer inte bli så stor del frågor på servlets. Därför att nu är ju till många stora glädje uppgift, både uppgift D och E frivilliga på den här kursen. Och anledningen är ju att i gamla poäng så har kursen minskats ner från 6 poäng till 5 poäng. Men det som är internetprogrammering kommer naturligtvis bli en del på tentan. Del A sen, det som är ren Java-programmering och objektorientering, kommer ju naturligtvis finnas med. Och del B, datasamlingar, det som många av oss sitter och jobbar med nu. Hur sorterar man datasamlingar? Hur typbestämmer man datasamlingar? Hur fungerar datasamlingar? Naturligtvis kommer det vara en del. Och de små roliga bollarna i del C, hur man skriver trådade program. Naturligtvis kommer det ju komma frågor även på det. Hur mycket det sprids ut, det varierar ju lite grann på tentorna. För att det ska ju vara lite variation. Det ska inte vara att ni bara lär er ett mönster och kommer och svarar här. Och anledningen till varför jag inte har så mycket färdiga tentasvar som ligger på nätet, det är därför att om jag lägger ut skrivna svar så får jag ofta skriva in den här kommentaren. Väldigt bra svar, men på fel fråga. Att det är de som har suttit och lärt sig hela svar utan till. Och sen bara spottar ut de svaren på frågor där det inte är motiverat. Och det tycker jag är inte bra ur inlärningssynpunkt. Däremot tycker jag att mycket väl kan man samla så här och gå igenom en tenta. Och även att man spelar in det så man har... Kanske för att förtydliga lite grann också varför man gör frågorna som man gör och vad man förväntas få för svar. På den här tentan är det ju ganska mycket om HTML och XHTML i början. Och allra första frågan är om cascading stylesheets då. Och ganska mycket poäng, 5 poäng här. Och då är ju frågan då att berätta hur detta påverkar ditt XHTML-dokument. Ja, det börjar med ditt cascading style sheet innehåller följande rader. Och då är det ju inte, naturligtvis inte tillräckligt att skriva så här. Ja, här specificeras stilsättningen för ditt XHTML-dokument. Det är naturligtvis sant, men det svaret får man inte 5 poäng för. Hur ska man börja? Där är Mange, va?
Danne.
Danne heter du, ja. Mange är en annan kille. Hur ska man börja formulera ett svar här? Om du vill slippa, du vill inte ha fx en gång till, för det var lite jobbigt att skriva på inräknaren, eller hur?
Ja. Så jag ska svara på den här frågan.
Ja, för att den här delen, det här har ju alla hunnit med. Att, och det här finns ju väldigt mycket, hur lär man sig det här? Om man kommer från den här tentagenomgången och säger, åh hjälp, jag kan inte tillräckligt om det här. Ja, då är det att kursboken, det är ju de 6 första kapitlen och även kapitel 7 som så finns det ju jättemycket information. Men det här är ju testen på att både från kursboken och sen från när ni har byggt era egna redovisningssidor, att ni har förstått hur ni har gjort. Kan man säga någonting då, Dan, om det här?
Ja, det kan man göra. Man först har man ju bakgrundsfärgen där, och den är ju fyrkant 0, DD 0, som är en viss färg då.
Ja.
Och sen går man ner på color, och det borde vara textfärgen då.
Ja.
Och sen så har vi padding left, och det är olika sådana här, där man har skrivit texten i olika storlekar, och den är skriven i Verdana Arial sans serif.
Ja. Men padding left, man får inte, det är ganska vanligt om man gör på tentan att bara skriva padding left, det är 50px. Men det kan man redan läsa. Hur ska man förklara med svenska? Vad säger du, Tansu? Det här padding left, vad är det man gör här egentligen?
Jag
vet inte
att det ligger.
Ja. Fortsätt du, Tansu, en annan fråga istället.
Jag vet inte om det gör. Jo. Det gör väl att själva textstycket ligger på till vänster.
Eller till höger.
Ja.
Vad gör man egentligen?
Ja, jag vet inte.
Nej, vi släpper in.
Alltså jag är inte
Göran, vet du.
Det var en gissning, det är nästan som den där knappen i Word, att vänster eller höger justerar text.
Nej, det finns andra kommandon för med caps, jag glömmer alltid bort ditt namn.
Ja, Berang.
Berang.
Ja, jag tror att det är storlek för texten 50px.
Nej. Är det inte så att man flyttar lite åt?
Ja, jag skulle stanna vid tand så här, jag har fått rätt svar. Ja. Jättebra. Padding. Padding betyder att man stoppar in lite grann. Man knuffar iväg texten 50 pixlar in. Mm. Så får man det. Däremot så Berang, det kanske man kan tänka så här, det står font size 17 pt.
Ja, det är
där har vi storleken. Ja. Om man tittar på små detaljer här. Vad är px och vad är pt? Det är inte samma sak. Morre. Vad är skillnaden?
Det är pixel.
Ja, det är pixlar här när det står px. Ja. Och det här är...
punkter.
Ja. Det här är ju alltså dataenhet. Det här är något som grundar sig från skärmar och att det är liksom en pixel, en bildpunkt som man går efter. Medan pt, det är ett typografiskt mått. Det är alltså delar av Picas, och alltså vad typograferna använt i flera hundra år.
Men alltså ska man då typ berätta vad de där gör?
Ja, vill man ha alla 5 poängen så måste man, men det finns även mer saker. Om man tar font family, vad ska man, vi går vidare, vad säger du?
Ja, det är väl den gruppen som bestämmer typsnittet.
Ja, varför räknar man upp 3 olika? Kan man inte bestämma sig, eller vad är det?
Jo, men den börjar ju med varandra. Finns inte den som fortsätter, den som fortsätter.
Ja, och det som står sist här, hur särskiljer det sig från de 2 första? Vad säger du, Ludvig?
Sist är inte typsnitt, det är en typ av typsnitt.
Exakt, det är det som egentligen är font family. Det här är 2 olika fonter, det är engelska benämningen för teckensnitt. Verdana är en och Arial är en annan. Och då är det precis som du sa där, att om Verdana finns, jättebra, visa den. Vilket är nu för tiden på de flesta datorer finns. Men kanske för 10 år sedan var Verdana ganska ovanligt. Då garderar man med Arial. Ja, man kunde ha Geneva för Macintosh. Så att man kunde räkna upp de teckensnitt som var specifika för varje plattform. Men här i slutet, sans serif. Det är alltså den teckensnittsfamilj som saknar seriffer. Eller, när vi hade föreläsning, Göran, vad kallar du dem för? Om man har en bokstaven K här och så har man såna här saker på. Du hade någon benämning för det där? Ja, man kan kalla det för klackar eller flaggor eller... Det kommer någon ny varje år.
Taggar eller kanter.
Ja. Och ska man då prata typografispråk så heter det seriffer och sans serif. är den teckenfamiljen. Och det betyder att både Verdana och Ariel, de platsar in i den familj som alltså tvärt emot vi har ritat där. De saknar just seriffer. Det är därför de är med i den familjen. Ja, då har man ju fått ihop några poäng då. Men vad är det så, om man ska titta lite grann på, om man tittar det här ordagrant. Berätta hur det här påverkar ditt XHTML-dokument. Vi går vidare till dig då, vit tröja där. Vad är det som man mer kan tillägga? Har du någon idé? För vad är det som ingen har pratat om här egentligen? Och kan man inte det på tentan, då låtsas man som man inte förstår det här, Erik. Ja visst. Och då är det ju så här att då är det egentligen att svara fel. Hur påverkar, eller Erik, fortsätt. Hur påverkar egentligen XHTML-dokumentet?
Alla divar som har class ligger
med. Utmärkt. Där blir det poäng. Där blir det, för det är många som får tillbaka. Kanske har fått 2 eller 3 eller 3,5 poäng här. Men att man måste ju titta att det handlar om att det är div-taggarna. Och punkten här, det betyder att det är den klass av div-taggar som kallas för textruta. Det är bara den delen. Resten av dokumentet påverkas ju inte. Sen att det där ger en grön färg och det där ger en gul färg, det tycker jag inte är så jätteviktigt. Men resten är väl viktigt. Ja. Nästa fråga är väl, vad ska jag säga, både lätt och svår, men man, nej, den är lätt. Men det gäller väl att försöka förklara det här lite koncist och tydligt. Det är du bra på, Bea, är det inte? Skillnaden mellan HTML och XHTML.
XHTML är väl mer liksom ordentlig kod.
Ja.
HTML är väl mer slarvig kod.
Ja. Det var lite slarvigt svar. Om man ska vara lite tydligare så då.
Nej, jag vet
inte. Nu går vi, Kinga, vad är det för skillnad då?
Jag vet inte. Det var ju att XHTML hade man
en. Ja, man kan ha kaskadistyle. Det är ett jättevanligt svar. Kaskadistyle kan man ha även till HTML. Även om det är mycket vanligare nu. Att det är den mer strukturerade varianten. Men det finns lite andra skillnader. Man får väl titta om på föreläsning, lyssna om på föreläsning 1 och föreläsning 2 för att gå igenom, eller också står det ju i boken också ganska tydligt. Men ja, vad är det som skiljer då? Varför, Morre, som du gjorde, varför validerar inte din sida? Om vi tar fram en fallstudie här.
Vad som skiljer?
Ja, när du gjorde din första redovisningssida, den gjorde du på en kvart och så skickade du in, haha, jag är klar. Och sen provade vi validera den, då var det 18 fel eller något sånt.
Ja.
Vad var du klaga på?
Men det var för att jag har ingen doc-tag, för jag kodar på HTML.
Exakt. Ja. För att precis, och det är inte så, för det är ganska vanligt att som du har gjort, att du har lärt dig ganska mycket om HTML i gymnasiet. Men att det skiljer mot XHTML. Och den inledande, vi kan titta på det på nästa fråga, den här, eller vi kan titta i början på fråga 3. Den här inledande doc-typen, att det står att det är XHTML 1.1. Så är det en specifikation som man inte har. Eller man kan skriva samma specifikation för HTML, men då lyder det andra regler. Så att XHTML lyder lite andra regler som finns spesade i den här DTD-filen. Men om vi ska ta fram några konkreta exempel på vad krävs av en XHTML-fil som inte krävs av en HTML-fil.
Man måste
vara mer
noggrann i XHTML. Man stänger gärna paragrafer.
Ja.
Det är bara små bokstäver också.
Där är bättre. Att det ska vara gemener. Var är det man måste ha små bokstäver? Ja visst, för att man får ju naturligtvis i själva, sen i innehållet i taggarna får man ju skriva hur som helst. Men bra. Och sen då Ludvig, det finns ju ett kriterium till.
Det enda jag vet är det här att man måste stänga alla taggar. Så om det är en tagg som inte ska ha någon avslutande får man alltså slash i slutet.
Ja, men även att man ska stänga dem.
Alltså nästling och
sånt. Exakt. Nästlingen ska ske, perfekt nästlingen ska ske i rätt ordning.
Ja, rätt ordning.
Jo, det är att, vi kan ta ett exempel här, så är det så att vi har bara en P för paragraf. Vi ska skriva en text. Och sen så vill vi att den ska vara italic. Den ska vara kursiv. Och så står det fredag här. Och nu kommer 10 kronors frågan.
Måste vi stänga i först då?
Ja. Och alla är med på det? Att vi ska stänga i först. Och sen P. Och det är perfekt mänskling. Sen kan man naturligtvis lägga till, det är ju ingen essäfråga där, men man kan ju berätta lite grann om HTMLs utveckling och att XHTML är en vidareutveckling på HTML och att X:et här kommer av att XHTML är en kombination av XML och HTML och att de här hårdare reglerna och att man jämför dem med DTD-filer, det är någonting som infördes då med genom språket XML. Och att syftet är då att det ska vara lätt för annan mjukvara. Att datorer ska kunna läsa. Det som egentligen låter sjukt när man hör det första gången. Att det ska vara lätt för datorer att läsa filerna. När mycket av det ni lär er på ITK-linjen. Det gör ju att göra det lätt för människor. Men i det man kallar den semantiska webben. Webb 2.0 vet jag inte riktigt vad det är. Men den semantiska webben vet jag vad det är. Det är meningen att man ska kunna ha mjukvara som läser och tolkar de här filerna. Då är det så att för ett program är det mycket lättare att läsa den här ordningen. Först kommer ett P, vi spar det. Och stackar använder man när man läser. Va? Så att man spar på stacken, man spar P. Och sen så kommer nästa I. Sen så har man en annan här där man spar. Eller när nästa I kommer, ja, då poppar man upp den här. För då är det färdigt med det här. Och sen så går man till nästa, så poppar man från stacken. Och så P och P passar. Så jobbar en parser. Om man snabbförenklar och försöker förklara den på 20 minuter. Eller 20 sekunder. Den gör naturligtvis mycket, mycket annat. Ja. Relativt enkel fråga. Då svarar man på ett mer generellt plan. Och sen tycker jag, ska man se lite tentataktiskt, ska man tänka så här, har man helt stopp i huvudet, tänk så här, oj vad ska jag svara här då, jag har ingen aning. Ja, skulle det vara så att man tycker, ja det här var ju lätt och konkret, och sen tänker jag, det här var sån här, det här var svårt, jag vet inte riktigt vad jag ska svara. Ja men gå ner då och börja på nästa fråga, fråga 3 här. Då får man ju få lite idéer när man går igenom koden. Så skulle jag tänka om jag fastnar på den här frågan. För då ser man ju här att den första taggen är precis vad jag inne på. Det är ju den här doc-typen som specificerar vilken DTD-fil som det här ska lyda. Och att det är XHTML 1.1. Sen är det ju inte meningen att ni ska kunna behöva redogöra för varenda slash eller vartenda litet mellanslag vad det betyder. XML NS här, det är det namespace, att man har en kontrollreferens för den namnrymd, vad som är tillåtet. Men hela den första här, det är liksom specifikationen för att vilken version av XHTML och vad är tillåtet, så att man har alltså referensmallen. Sen ska vi gå vidare och efter Sandra, vad heter du som sitter där? Ja, kan du berätta då? På när head dyker upp. Vad finns det där för spännande saker? Man kan ju tänka sig så här, om man ska, hur benar man upp den här frågan? Och då ser man, hur många poäng är det här då? Det är 7 poäng. Oj, då måste jag nog svara ganska mycket. Och det är helt rätt iakttagelse. Men man kan ju tänka sig att man svarar på olika nivåer. Har man läst på för dåligt, så ska man inte tänka så här att det här var en väldigt jobbig fråga, jag tror jag hoppar över den här. Utan då ska man ju tänka så här att, vad kan jag på ett lite högre plan svara på? Jo, då kan jag ta grovstrukturen och dela upp den här filen och tänka att först kommer just då specifikationen och definitionen, vad är tillåtet? Vilken typ av XHTML det är? Och om man skulle fortsätta sen och ta huvuddelarna av, om vi går upp till dig på nästa rad då, vad finns det för huvuddelar i den här filen?
Jag har ju dock tagit och sen kommer ju head och sen kommer vi börja body.
Ja, det var bra. Om vi tar den grogrejen först då. Vad är det för skillnad mellan head och body då? Det är ord som ni eventuellt använder på databastentan skulle man kunna klämma in här. Om man skulle göra.
Head tror jag är Sians rubrik. Body är vad själva kroppen och hur själva sidan kommer.
Ja, det skulle man kunna få lite delpoäng. Om man skulle uttrycka sig lite mer exakt akademiskt och datalogiskt så säger man
metadata och innehåll.
Ja, metadata finns här. Och metadata är i head alltså. Och typiskt metadata, det är content type, att content är text, det är den typen, och underavdelningen HTML. Man spesar att det är inte vilken text som helst, men det kommer i textformat. Det är alltså inte en bild som kommer, eller det är inte en ljudfil, utan det är en text som kommer. Och texten är med underspecifikationen HTML. Och sen, om vi går in på lite mer detaljer då. Carset ISO 8859-1. Det är då man tänker så här, nu har jag varit på högskolan för länge. Jag borde göra något annat. Eller Anna, vad betyder det där? Nej, Göran, du kommer ihåg det.
Det står ju för character, karaktärsuppsättning, gissar jag på. Ja. Det är väl vilka tecken som ska finnas här inne, vilka bokstäver.
Ja, visst. Det är så man ska gissa. Det är intelligent sätt att gissa på om man inte vet exakt. För att på så sätt kan man ju sitta med så här tenta att ni har ju 4 timmar, så, alltså det är tillåtet att sitta, det går fullt möjligt att sitta och fundera på varje rad. Och kommer man fram till en sån, det är en så intelligent gissning som ger poäng. Det där är alltså den teckentabell som man brukar kalla för Western Latin 1. Den som passar för våra västeuropeiska bokstäver.
Om det är metadata, är det då, liksom, hur är teckensnittet riktigt för rad som ska visas här?
Ja, så att man berättar, i metaavdelningen så berättar man att det ska tolkas med den här teckentabellen. Det här är ju liksom ingenting, för att i buddy-delen sen blir det väldigt konkret. Varje sak som anges i buddy-delen, det syns ju på skärmen. Det här, om man säger att buddy är mer vad, och det här är beskriver kanske mera hur, kan man väl säga. Och sen så även hur. Om vi tar den här då, link href. Och nu då, Anna?
Man länkar till sin style, så att det CSS.
Ja, visst.
Så att man länkar man kommer ihop dem.
Ja, och sen är det ju att här är typen då, att det är text. Men att här anger man att det som kommer nu, det är text och det är cascading style sheet. Och sen då till, det var väl Göran också som sa, det här med title-taggen, då är det just titeln på dokumentet. Men det är fortfarande inte vad som syns egentligen i dokumentet. Det här kan ju synas, det här syns ju högre upp i webbläsaren. Och det syns om man sätter ett bokmärke, det som står här. Men det är fortfarande i metadelen där. Men sen då blir det väldigt konkret. Och vi går vidare från Göran och efter det här. Ska du berätta om det första här? Ta hela div-taggen här då. Vad kan man säga om den?
Tre stycken länkar.
Bra, det får man ju poäng för.
Ja, tre stycken länkar.
Vad är en div då? Vad är det här, den här taggen som heter div? Vad är det för något då? Nej, tabell vet vi vad heter. Vad heter taggen för tabell? Ja,
det kunde de själv.
Det funkar väl ungefär likadant, eller?
Nej, men det blir väl ingen tabell. Du får inga celler på samma sätt som en tabell. Utan, vad får man, Ludvig?
En behållare.
Ja, exakt. En behållare är bra namn. Det är poäng på tentan. Så man har hela XHTML-dokumentet här. Är ju, så hålla mig närheten så jag hörs. Men div och två taggar, för det behöver inte bli den här frågan. Men om vi jämför de här två då.
div och span. Span kan man också säga en behållare. Men vi ska se, hur mycket kommer Akis ihåg som han gick förra gången?
Nej, inte så mycket. Jag tror inte vi läste så mycket.
Nej. Magnus, vad är för skillnad mellan div och span?
Jag vet inte exakt vad
skillnaden är. Nej. Då har du gärna anledning att komma hit idag alltså. Det kan vi väl... Ismael, har du läst mycket i boken? De berättar faktiskt. Man kanske inte tänker på det så mycket, för att det här är också en behållare. Jo, grejen är att div är överordnad span. Så att ska vi dela in den här, och den är alltså radmatande, eller att den är sidbrytande. Så att en div har ett slut på det här sättet. Men att inne i en div här så skulle vi kunna lägga tre stycken olika span. Om vi skulle vilja bygga. Och då är inte ditt fel den som pratar om tabell. Men det var du. Så är ju, man kan bygga en tabell. På sätt och vis. Man kan bygga en struktur med behållare. En struktur för behållare. Men ska man bygga en tabell. Då är ju taggen table. Sådär. Ja. Men precis som du sa så är det så att det är tre länkar som ges här. Ska man, det här klass lika med meny då, Michel? Kan gå upp en rad, det är Paula som sitter bakom där. Om det står klass och lika med meny, hur skulle man förklara det då? Ungefär hälften på tentorna enligt min statistik, de bara låtsas som att inte det står, utan de... Men självklart, man måste ju veta vad det är, annars är det väl lika bra. För att här är det kanske inte så... Ja, man kan inte bara gissa på det. Det kan ju bli väldigt dumma gissningar. Ändå vet man nu kanske också. Men det är egentligen precis som i objektorientering. Är det Anna som sitter sen där?
Ja.
Vad har du för idé då? Om det står class. Det är samma som i Java.
Ja, men...
Vad är det för klass egentligen då? Jättebra. Det får man poäng för att det här är någonting naturligtvis som kommunicerar med CSS-filen. Men det är ju att i den klass som heter meny i CSS-filen. Det är ju så som det ska stilsättas. Sen vill man verkligen visa att man kan XHTML kan man ju gå ner och titta på. Det tycker jag inte är något. Men man berättar om olika klasserna. Det finns en klass som heter index och en som heter meny. Och att länkarna då behandlas olika, alltså utseendemässigt, hur man formaterar dem beroende på vad det står för klass. Om man verkligen ska gå ner på finlir här då, när det står ampersand NBSP. Och nu tycker väl en del att det bara går för långt, men Ludvig, det har ju en väldigt enkel förklaring. Vad är det för någonting?
Det är en mellanrum, tror
jag. Ja, det är ett blanksteg, alltså ett mellanslag. Ja, det är det. Visst.
Ett val.
Det där är jättebra. Säg det högre en gång till, Magnus. Så även Sulliman hör när han kommer in.
Det innebär att om man lägger in ett NBSP mellan två ord så kan man inte rakbyta mellan de fyra. Man hänger ihop som ett och samma ord fast det blir liksom ett mellanslag.
Visst, det är jättebra. Det här är en sorts formatering där man kanske bryter lite grann på regeln att man ska göra all formatering i sitt cascading style sheet. Men ibland vill man ha just det här. Och jag tycker att det här är sådana saker som är tillåtna. Och ibland måste man alltså... Det här är kanske viktigare. Ampersand LT. Nu blir det verkligen grått språk. Rickard, kan man gissa på sånt eller vet man det?
Nej.
Vi går tillbaka till Magnus. Ja visst. Och kan man till och med räkna ut vad LT står för? Vad säger du Ludvig?
Left tag.
Ja, less than. För less than, det betyder mindre än.
på svenska. Så det är engelska benämningen ampersand. Därför att de här mindre än och större än hakparenteserna, då måste man vara försiktig med i både om det är HTML eller XHTML. För de är ju betydelsebärande. Det är de som ramar in alla taggar. Men ibland kanske man vill skriva ut just så här. Och då måste man ha två stycken LT, LT. Ja, det är om man vill lämna den här övergripande förklaringen och gå ner på detaljnivå. Och naturligtvis så fungerar ju rättningsprincipen så att ju mer man kan förklara av detaljerna här, desto mer får man ju av de 7 poängen. Om man från H2 ner sen då, ska vi se hur... Ska vi se. Jag kan ju ditt namn, men jag kommer inte på det. Berätta vad du heter nu.
Therese.
Om du börjar lite grann från H2 och berättar.
H2 är så en andra rubriken.
Mm. Ja, UL. Det, ja. Kanske man inte heller riktigt kan gissa. Ismail. Ja, och vilket kan man säga. Man får ju lite poäng för lista. Men om man ändå kan ange vilken typ av lista det är också. Ja, nu är det lite. Alltså det är fel sal därför att texten blir så väldigt, väldigt liten här ibland. Men det står alltså, så här står det. Att... UL.
Har det varit punktlista?
Ja, om man menar med att en punktlista inte är numrerad så är det rätt svar. Så att det är en unordered list. Den är inte ordnad, den är inte numrerad. Ja, det kan
man skriva unordered list.
Ja, jag kommer inte vara jätte... Bara man kan förklara att man vet vad det är faktiskt, så det är okej. Visst. För att det är lite grann att man ska gå vidare sen. Om du då skriver unordered list. Och alltså en annan fråga, det är att är det någon som skulle vilja skriva tentan på engelska? Nej, men det får man ju göra. Men då får man vara konsekvent. Så då får man bestämma sig för att då får man svara om man har problem, om man tycker att svenska är ett problematiskt språk. Det kan ju vara, man kan ju komma hit ganska nyligen till Sverige. Så är det okej att skriva hela tentan på engelska om man vill. Men lite svengelska kan man väl tolerera också. För då, Tanso, då får man ju gå vidare sen då. Om man säger unordered list. För att det som heter LI sen, då får man ju berätta, vad är det då?
Jag har ingen aning.
Nej. Det är HTML är inte din specialitet. Du är mer på Java coding.
Java, ja.
Då får ju du fråga Morre då ibland.
Morre vet heller inte.
Nej. Lister använder inte ni.
Men blir inte den sorterad då?
Ja, sorterad. På ja. Vad betyder LI egentligen?
Link.
Förlåt? Nej, länkarna är ju där, link kan man ha på det sättet. Då står det link där, som när man länkar in sitt Cascading Starship. Eller man kan ha länk genom A-taggen, AHRF. Men LI är någonting annat. Förlåt? Nej. Ismail.
Alltså LI är de där, om man gör en lista så är varje...
Ja, varje. Varje, på engelska heter det list item. Och varje, ja vad heter det? Varje listförekomst, varje enhet på listan. Varje punkt, om man ser det här som en punktlista så är det att om hela är punktlistan så är list item sen varje punkt på listan. Varje sak som räknas upp i listan, varje listentitet skulle nog en... Många andra här på datalogger väljer att kalla det för. Men ni fattar att om man räknar upp listan så varje förekomst, varje entitet, varje enhet i listan. Ja. Och sen då så är det ju att det
i listan att det kan förekomma olika saker. Att det första är en länk till en PDF-fil. Och sen så länkar man då i... Ja, när nästa UL-tagg kommer. Om vi går in från Ismail, du som kommer sen. Det kommer en UL-tagg till. Och vad ska man, hur ska man förklara det då? En bit ner. Jättebra. Det ligger en lista i listan. Och det ska naturligtvis vara med om man ska ha alla 7 poängen också. Och sen så är det ju samma struktur att i den listan som ligger i listan så har man ju nya listenheter, listentiteter. Och ja, sen slutar ju det där i det fria. Det brukar ju de som tycker att tentaförfattarna har varit väldigt slarvig, men det här är ju ett utdrag ur en HTML-kod, så att listan slutar ju utan att stängas. Men det är väl naturligtvis bra om man påpekar det, att det här skulle inte validera för att det saknas avslutande taggar. När vi ändå går igenom så kan vi ta en väldigt liten sak. Den taggen BR då, om vi tittar på den. Ska vi gå in på andra saker sen. Den som ser ut så. Så är det ju kanske markerat i ett mellanrum här också. Är det någon som vill förklara den lilla skojiga taggen? Vad säger du? Det är en radmatning, absolut. Varför sitter det ett framåtsträck, en slash sist där då? För? Att det... Ja visst, det finns en annan anledning också. Det finns... Exakt, det är en singeltagg. Den har ingen make som väntar på den. Utan då markerar man. Och det är också för de här som, programmen som läser. Att om man har det här stacksparandet av alla taggpar. Så att man kommer den här. Nej, men det här räcker. Det kommer liksom ingen stängande BR-tagg. Och ska man få det här att validera så måste det vara ett mellanrum däremellan också.
Det ska alltid vara en slash.
På singeltaggarna ska det vara en... Ja, visst. Och då kan man ju lägga in, om man pratar om bilder då, då kan man ju lägga in bilder på två olika sätt. Kommer ni ihåg dem, om det skulle komma en sån? För att vilken tagg är det som att lägga in bilder som är en singeltagg? Exakt, IMG. Och IMG-taggen, den ska avslutas på det här sättet med ett singelsträck. Men i XHTML 2.0, hur ska man... lägga in bilderna där, tycker de. Vad säger du? Jättebra, det är med objekttaggen. Och det där kan man ju diskutera. Det tänker jag att vi inte ska göra idag. För att om man går över till objekttaggen så försvinner bakåtkompatibiliteten med äldre webbläsare. Men det tror jag är en annan diskussion på en annan tenta. Utan... vi ska nog ta och gå vidare här och vi ska väl ha en rast sen, men jag tycker vi ska ta några frågor till här. För de här hänger ihop också. Ni får väl stoppa mig när det känns som att syret har tagit slut helt. Men jag vill gärna ha med nästa fråga därför att den är ju helt klart länkad till de två övriga. Och om vi går vidare till, vad heter du som sitter bredvid Erik där? Är du ute? Precis du som vänder på det. Vad heter du?
Adam.
Adam. Den här frågan. Vad är XML och varför säger man att XML är utbyggbart? Den här frågan kommer in ganska blank. Det var kanske jag tänkte att det här är bara 3 poäng. Jag bryr mig inte. Men om man vill ha poäng så måste man ju... Ja, taggarna är inte givna utan här specificerar man sina egna taggar. Det är en bra början. Det är en jättebra början. Men för att få 3 poäng så måste man tillföra lite mer. Högre. Ja, det krävs en DTD om den ska vara validerande. Men vad heter steget innan en XML-fil validerar om man vill strunta i DTD-filen?
Jo, då är den det som heter lite konstigt på svenska. Då är den väl utformad eller well formed. Och det well formed, väl utformad, det är den om det är samma, det är de kraven som man har flyttat över till XHTML, att det ska vara som du sa, gemene då i alla taggar, men även den att det ska vara perfekt nästling. Men varför det är utbyggbart, det har ju naturligtvis med att göra att man bestämmer sina taggar själv. Om man tänker så här, om det, man ser de här fyra, för de håller på med jättemycket HTML och XHTML. Ska man, om man jämför XML med HTML då? Vad skiljer egentligen, förutom att man, det där med taggarna och man, att man kan skriva dem själva? Om man ska lite mer generellt, Ludvig.
XHTML och HTML används ju bara för hemsidor. XML kan användas till allmänhet.
Visst, det är mycket bredare användningsområde. Och sen, om man tar två aspekter på det. Varför det är utbyggbart? Det är att det går att subklassa. Det som var med på, jag har ni säkert glömt bort de flesta av er, men att det finns ju specialiseringar av XML. Till exempel SVG, Scalable Vector Graphics, för vektorgrafik. Det finns CML, Chemical Markup Language, för att presentera molekyler. Det finns MathML för att presentera matematiska formler, representera på nätet. En annan skillnad om man ska liksom jämföra så här, det är att både HTML och XML, det är ett annat sätt att säga vad du sa, för det är rätt det du säger. Men det är att HTML och XHTML, det är ju språk för att presentera data på nätet. Medan XML har, grundformen XML, så är det för att strukturera data. Att man använder det för mellanlagring av datat. Om vi nu återigen går till er databaskurs, så kan man ju alltså bygga upp strukturen i XML så att man motsvarar en tabell i en databas till exempel. Man bygger fälten i en tabell med taggar. Att den övergripande taggen är en tabell. Och sen så räknar man upp alla fälten i en databas. Hur man praktiskt använder det är att om man skulle gå vidare, om jag skulle ha en uppgift F på den här kursen. Där man om, efter att i uppgift D har fått igång en Apache Tomcat och kunnat kört en servlet som skriver ut någonting. Och sen i uppgift E kopplar en Java servlet till en databas och hämtar information. Då skulle man i nästa steg i en stor internetlösning tänka sig att man använder XML. Och det är det man använder XML för jättemycket. För att mellanlagra data. Så att sen ett annat program kan komma och läsa upp det datat. Ett annat användningsområde. Ja. Något sånt ska man svara. Fyra frågor. Man kan säga att det är ovanligt kanske stort steg. Men så här, i och med att servletsdelen krymper, så kan man nog räkna att ungefär en sån här del ändå på det som är, vad ska man säga, internetprogrammering och klientsideprogrammering. Och här får ni naturligtvis, ni som har lagt ner omsorg på att bygga era hemsidor, ni får ju igen jättemycket här. Så att en sak som jag absolut kan försvara den här tentan, det är att den här, mer än på ITKP1, att har man gjort labbarna så är många av lättentafrågorna enormt mycket lättare att svara på. Jag tror det är därmed väldigt svårt att sätta sig med kurslitteraturen och läsa in så mycket så att man svarar allting rätt på de här frågorna. Men om vi tar nästa fråga här. Hur använder man en hashmash? Hashmap. Vi ska ha rast nu efter den här frågan. Hur använder man en hashmap? Med här då K och V inom hårda hakparenteser. Varför är detta en generisk klass och hur ska den instanseras? Nu Tansu, nu lämnar vi det här XHTML-träsket. Nu är det riktiga frågor. Vad svarar man här då?
Vad man använder en hashmap för?
Ja, jag står i det frågan egentligen. För att en grej här som jag märkte på P1-tentan är att det gäller ju att svara rätt på frågan. Eller det gäller ju att svara på som frågan är formulerad. Och där tror jag att nu har ni skrivit fler tentor. Men när ni skrev den första P1-tentan,
så var en del av er lite uppe i varv så att ni läste frågorna för snabbt och svarade. För att om vi tittar här, hur använder man? Ja, man kan ju, det är inte fel att ta med lite grann. Börja från början, hur är den uppbyggd och varför är det på grund av den uppbyggnaden som man använder men som man gör?
Och nu har jag glömt bort hashmap.
Ja. Får vi ta repetera lite då? Hur mycket kommer du ihåg av hashmap?
Ja, jag kommer ihåg att det är en lista typ.
Ja. Det är en lista. Lista är ett väldigt allmänt...
Datasamling kan man säga.
Datasamling är också sådär. Ja, visst, men både lista och data, jag köper det. Men sen måste man gå in och specificera lite grann att hur använder man en hashmap? Vad är det som skiljer egentligen en hashmap från vilken datasamling som helst? Eller vad är det som skiljer hashmap från en lista? Kinga?
Ja, man har ju värden och sånt.
Ja visst, då kan man ju börja förklara de här. H och V. Vilket står för vilket då?
V, värden och sånt.
Bra, det får man ju poäng för. Absolut.
För vad?
Att det som står här, att det får man ju, i och med att de är typbestämda nu i nya jag, så är det att det är K och V som står här. Då får man hjälp om man har glömt bort det. Men oavsett om man kan ju ha en icke-typbestämd hashmap, så är det ju så att man jobbar med nycklar och nyckelvärden. Där K står för key och V står för value. Men det här med att den är generisk då, det betyder ju att den är allmänt utformad så att i det här K och V, och det är det som är lite grann, hur ska, när man instansierar sen, vad måste man göra här? Och då kan man ju gå till er djurpark, Rickard, och då måste man ju...
Jag sa att den vill repetera vad du menar, att den var generisk.
Jo, att den är generisk därför att, jag ska komma till lite grann förklaring, jag tänkte, får jag återkomma en stund igen så här. Men Rickard, när du skapar en sån här hashmap, ja. New hashmap, vad måste man se till att göra då?
Du måste skriva in vad datatyp eller som nyckeln ska vara, vad värdet ska vara.
Jättebra. Och om man då sitter på tentan och stressar, då kan man gå tillbaka till sin djurpark och säga att här, ja, även om du inte har börjat uppgift B, kan du få den ledtråden att, då att om man ska ha djurets namn som nyckel, så sätter man en string där. Så att det är den typen här. Och value, då kanske man har ett heltal eller ett djur, vad vet jag. Men man måste specificera vilka datatyper. Men det är därför som den är, nu Göran ska svara på din fråga. Det är därför den är generisk, den är allmän. Därför att man kan välja att lägga in olika datatyper, olika, det måste vara klasser i Java. Som både nycklar och värden, man kan vända på det, man kan ha alltså ett heltal som söknyckel och man kan ha en sträng som på värdedelen, eller man kan ha ett djur också för den delen. Men just därför är den generisk, och oavsett hur man typbestämmer den, så är det så att de algoritmer som finns knutna till och sättet hur den här hashmappen jobbar, det är ju allmänt generiskt oavsett hur man typbestämmer den. Men när man instansierar så måste man bestämma och skriva in alltså vilka klasser som ska lagras i den. Och sen då lite grann med en hashmap. Vad är speciellt om man ska säga, varför ska man använda en hashmap istället för en länkad lista? Vad är poängen? Det är alltså vi pratar om på föreläsning 5. Att man ska tänka sig, varför vill jag ha den här datastrukturen just nu? Vad har den för speciella fördelar? Vi provar att gå lite längre bakåt. Längst ut där, Mårten, är det du?
Ja, jag får passa den nu.
Vi går vidare och ser om vi får någon app. Ja, snabb åtkomst. Det är bara ange nyckelvärdet så får man svaret på en gång. Johan, vad är nackdelen då? Får man någonting så får man ju betala någonting för det. Ja, och man måste ju, ja, det behöver inte blanda in här. Det kanske kommer på en egen fråga sen. Men absolut, det sorterar inte speciellt lätt. Jag tror, vi tar nästa fråga också, sen tar vi rast, för den hänger ju ihop här. Och vi kanske kommer dit. Ska se, frågan är. Jo, den här kan vi ta på en gång. Och den här kanske känns lättare nu när ni, för er som precis håller på och jobbar med uppgift B. Frågan lyder så här då, att om du har ett antal instanser av en klass samlade i en Java hashmap, hur kan du sedan sortera dessa instanser så att en utskrift kan göras i bokstavsordning? Det är därför du var så nöjd i morse, Morris, för du har fixat det här. Men då kan det vara så att man har, kommer man ihåg sen efter hur man har gjort någonting, för att du kan ju få den här frågan på tentan också. Vad svarar man?
Då försöker man läxa inför tentan.
Nej, Morre.
Kan jag göra det? Man ska börja redan nu alltså.
Vi gjorde det här igår.
Tansa, kan du det?
Ja. Jag tror jag kan det.
Ja.
Man sätter väl först in alla values från hashmappen till en arraylist.
Ja.
Som man sedan kör i iterator.
Ja.
Och sen har man en egen klass där man gör compare.
Ja. På svenska kallar vi det för jämförareklasser, ja. Eller jämförelseklasser. Båda godkänner vi. Och
sen sparar du väl, sen kollar väl iteratorn igenom. Vad var det? Det där har jag glömt.
Jo, man använder iteratorerna som hjälp, delvis för att gå igenom datasamling. Men att det som Johan börjar med då, att det är ju inte så lätt att sortera de här, en hashmap. Därför är det med hjälp av en iterator så kan man ju plocka ut, om man nu är, om man vill ha ut värdedelen, så plockar man ut värdedelen ur hashmappen, stoppar in det i en datasamling av typen list. Och sen så sorterar man den listan. Och det, den här sorteringsmetoden, den kan ju ske på två olika sätt. Att har man något som är naturligt sorterbart, som jag hade lyckonumren på föreläsningen, då kan man ju köra utan en jämförelseklass. Men när ni ska sortera era djur, som många har upptäckt, så är det så att då måste ni ju, därför att djurklassen, när ni provade att skriva ut, då fick ni ju några bara blandade med lite hexadecimala siffror och svårt tolkat, att djurklassen i sig, man måste ju titta vad ska man sortera på. Så är det inte naturligt jämförbart, då får man ju av implementera interfacet comparator och spesa sin egen jämförelseklass och säga på de här kriterierna. Så om man tar till exempel djurets ålder, så jämför om det ena djuret är 16 år och det andra är 9 år. Så får man skriva sin klass comparator så att det returneras ett värde så att djuret som är 16 år blir äldre och sorterat i rätt ordning. Men det här är ju 6 poäng, så man måste ju beskriva de här stegen och att man flyttar över det, att man använder iterator och att man ibland får skriva en jämförelseklass och ibland inte. Och där kan man ju se att, ja, nu har jag gjort halva tentan.
Nästan.
Det är 14 frågor. Men vad säger ni? Ska vi ta en rast här? Så är det här.